Att fånga intresset när man ska predika, det är inte alltid det lättaste. Jag hörde en historia, ja, ni kanske har hört den också, men jag tar den ändå. Det var så att det var en biskop som var så väldigt duktig att predika. Och han fångade alltid åhörarna. Och det var en präst i en annan församling som var lite avundsjuk på det där. Han tyckte att det var problematiskt att få människor att lyssna. Så han gick och lyssnade på biskopen. Han gjorde det ibland och han gjorde det en söndag. Och så satt han liksom och iakttog lite grann. Hur gör biskopen för att fånga åhörarnas intresse? Och så börjar biskopen med predikan. Han sa så här att... jag har någonting jag vill berätta för er i församlingen, sa han. Och bara det var ju att alla lyssnade. Det är så att det finns två kvinnor i mitt liv. Och det blev ju jättekänsligt. Alla lyssnade naturligtvis. Och så gjorde han en liten konstpaus och sa han, den ena är min hustru. Sen var han tyst och alla lyssnade spänt. Den andra är min mamma. Och då andas alla ut och det kändes bra. Sen tänkte den här prästen som var med där och lyssnade att det här var en fantastisk berättelse. Den här måste jag ta så att jag också kan få människorna att lyssna till mig. Så det gjorde han det en söndag förmiddag och han var ju lite nervös också. Men han började och så sa han så här att... det finns, jag vill berätta en sak eller bekänna en sak för er här i församlingen. Och alla lyssnade. Det var ju lite märkligt att han började så, tyckte de. Så sa han så här att det finns två kvinnor i mitt liv. Och då blev ju alla, precis som när biskopen talade, ganska förvånade och det blir lite oroligt. Den ena är min hustru, sa han. Och fortfarande var lite nervöst. Och så blev han väldigt nervös, prästen. Han kände att det blev kortslutning i huvudet. Så att han liksom inte kom på riktigt. Så han sa att den andra har jag glömt. Och så väntade han ett tag till. Och så kom han på, och så blev han lättad. Så kom han på att den andra är biskopens fru. Så att... det blir väldigt konstigt. Jag vet inte hur han redde ut det sen. Ja, så är det. Idag tänkte jag vi skulle tala om prövningar och frestelser. Det är ju så att det är palmsöndag när vi går mot påsk. Och Jesus gick ju igenom prövningar. Och det var ju han blev väldigt prövad i Getsemane i synnerhet innan korsfästelsen, innan långfredagen. Men han var ju prövad ständigt och även i början av sin officiella tjänst blev han prövad och frestad av fienden. Och jag tänkte vi ska läsa en av de bibeltexterna i evangeliet. I en av evangelierna, det blir Matteus jag väljer, i 4:e kapitlet 1-11 när han frestas av djävulen i öknen. Och rubriken på predikan är att prövningar och frestelser som vi möter kan bli till hjälp i vår andliga tillväxt. Alltså att Gud tillåter sånt att hända i våra liv. Det är inte automatiskt att vi kommer närmare Gud. Det är det ju inte. Man kan ju komma bort ifrån Gud också genom svårigheter. Men Gud använder detta för att vi ska bli beroende av Herren i våra liv. Och vi läser... sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön. Och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Sedan tog djävulen honom upp på ett högt berg och visade honom världens alla riken och deras helighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort Satan, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Herre, tack att du välsignar ditt ord på våra hjärtan den här stunden. I Jesu namn. Amen. Ja, vi känner till den här berättelsen tror jag, vi alla som är med här. De här frestelserna som Jesus fick gå igenom, det var Guds vilja att han skulle prövas i öknen. Och det är inte lätt alltid att upptäcka när djävulen kommer. Jag tror vi känner igen det också. Bibeln säger att han uppträder som en ljusets ängel. Så ibland är han snarlikt hur Gud uppträder. Det är väldigt lika många gånger. Men han är ju lögnens fader, så det är totalt olika samtidigt. Men ljusets ängel, alltså ett falskt ljus. När frestelserna kommer här så verkar ju djävulen ganska vettig. Att göra stenar till bröd, det är någonting som kan tyckas verka legalt. Det är den första frestelsen. Men det som den här texten lär oss här och just den här frestelsen, det är att vi måste lära oss att lita på Gud i det vardagliga också. Det kan vara en lärdom för dig och mig. Han uppträder också som en teolog, djävulen. Det var någon som sa en gång att Satan har blivit religiös. Han uppträder med en bibelkommentar under armen och en teologie doktorsexamens hatt har han också på sig. Han kan Bibeln. Han citerar Bibeln. Han är expert på Bibeln. Han kan Bibeln mer än vi. Han vet allt vad som står i Bibeln, men han lever inte efter det. Han är lögnens fader. Men han använder bibelord mot Jesus här. Det fascinerande är att Jesus svarar med bibelord också. Men här uppträder han som teolog. Och han vill att Jesus ska bevisa att han är Guds son och göra det som är spektakulärt. Och det kan vara också en frestelse för dig och mig att göra det, att längta efter att kunna se spektakulära saker för att tysta människor som anklagar våran tro eller tvivlar på Gud. Men Jesus föll inte för den frestelsen heller. Och så kommer han, djävulen, och så visar han sitt rätta ansikte då han lockar med makt och rikedom. Och han säger att han ska, om Jesus tillber honom, Satan, så ska han få alla riken i världen. Det är också en frestelse, makt. Det fanns en man som, han är död nu, men han var känd under en period som heter Chuck Colson. Man kan säga att han var arkitekten bakom Watergate-skandalen. Jag tror ni är i den åldern alla här som ni minns att det var något som heter Watergate-skandalen. Hans-Olof var inte så märkvärdig då i ålder, men och kanske inte Henrik heller. Men jag tror de flesta av er minns Watergate-skandalen på 70-talet. Och det var ju i USA och det var ju avlyssningar och mycket sånt här som blev en skandal. Och president Nixon fick ju avgå. Och Chuck Colson, han var, man kan säga, arkitekten bakom detta. Han stod bakom. Han hamnade i fängelse, blev USA:s mest hatade man. Blev frälst, kom till tro på Jesus i fängelset. Och så småningom blev han en av de mest uppskattade människorna i Amerika. Det är ganska märkligt. Jag ska inte ta den historien nu, men det är ett fantastiskt vittnesbörd. Han blev radikalt omvänd och ägnade hela sitt liv åt att göra ett gott arbete för medmänskligheten, skulle man kunna säga. Och var väldigt tydlig med sin kristna tro och omvändelse. Men han sa en sak som jag inte glömmer. Och det är att makt korrumperar alltid. Inte bara ibland, utan alltid. Och djävulen, han är besatt av makt och han vill få dig och mig också att bli besatta av att söka makt och ära. Makt korrumperar alltid. Det är viktigt att komma ihåg när man läser den här bibeltexten och ser på den här berättelsen att Gud frestar ingen. Det är våra egna begär som är problemet. Det är väldigt tydligt också. Gud kan inte fresta. Och i Jakobs brev, första kapitlet, talar Jakob om det att Gud frestar ingen, utan det är ur våra egna begär som frestelserna kommer. Och det använder vår fiende, det som finns inom oss i vår kötsliga natur. Samtidigt säger Jakob här också att vi är saliga om vi håller ut. Och Gud tillåter oss att prövas. Gud tillåter oss att frestas för att vi ska växa oss starkare och bli mer beroende av Herren i våra liv. Så förvåna dig inte om du går igenom svårigheter. Vi ska titta på lite saker här som är intressant. Det är intressant också här att när man läser att Jesus var ledd av anden ut i öknen. Den helige ande förde Jesus ut i öknen. Det är intressant också. Det var ingen slump eller tillfällighet att han hamnade i en lång ökenperiod. Utan anden ledde honom. Och det var en förberedelsetid som var nödvändig för Jesus att gå igenom inför vad som komma skulle. Lukas, han berättar om det här också. Och Lukas säger så här, när Jesus kommer tillbaks från öknen, då står det: med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Efter de här 40 dagarna fasta i öknen och de här svåra frestelserna som han stod emot, så återvände han med andens kraft. Det är ett jätteviktigt ord också. Och det kan vi ta till oss också när vi går igenom svårigheter som den anden tillåter oss att gå igenom. Så när vi övervinner, när vi är övervinnare, som anden också hjälper oss att bli, så kan vi fortsätta i den helige andes kraft. Vi blir starkare som kristna. Tre saker jag vill peka på här när det gäller prövningar och svårigheter. Prövningens karaktär för det första, nummer ett, jag vill att vi ska se. Fiendens strategi, djävulens strategi när det gällde att fresta Jesus, det var en viktigt syfte han hade. Det var att få Jesus att undvika korset. Det var nummer ett, det var det viktiga. Att Jesus inte skulle dö på korset för våran skull. Att undvika det, att välja en bekvämare väg. Han använde ju Petrus vid ett tillfälle när Petrus säger till Jesus att det ska inte hända, det ska inte ske. Och då säger Jesus, gå bort Satan till Petrus. Det är en frestelse för Jesus verkligen. Det är en frestelse för Jesus. Petrus ville Jesus väl, men han ville inte se Jesus korsfäst. Getsemane, som jag nämnde inledningsvis, det kommer ju fienden väldigt, väldigt nära. Och det är svåra prövningar för Jesus där, att undvika korset. Och Jesus säger så här att inte som jag vill, säger han till fadern när han är i Getsemane, utan som du vill. Anden vill, men kroppen är svag, säger Jesus också. Och fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske, sa Jesus. Han övervann frestelsen att gå en bekvämare väg. Öknen är ett tillstånd som kan innebära stora livskriser i våra liv. Jag talar om den andliga öknen. Jesus var ju också i den fysiska öknen. Det var både fysisk och andlig öken säkert. Men det är lätt att vår tro blir väldigt upplevelsebaserad. Jag vet inte om du har känt det. Jag kan känna det ibland att man blir så beroende av känslor och upplevelser för att tro och lita på Gud. Det var en intervju i tidningen Dagen, men ganska länge sedan som jag läste. Men jag bara noterade det. Man pratade lite med personer som hade lämnat tron. Och då var det en kille som säger så här, att som hade liksom kommit vid sidan av på något sätt. Att det vore nog lättare om man inte levt i ett karismatiskt sammanhang. Det är ju lite skrämmande att det kan bli så, men han kände väl en press att man alltid skulle vara glad, visa sig glad och lycklig och andlig och så här. Och jag tror att det är en fara för oss också som lever i karismatiskt sammanhang, att man kan känna den pressen. Jag tror på karismatik och jag tror på den heliga andes uppfyllelse. Jag tror på mer känslosam kristendom och mer glädje i kristendomen. Jag är absolut övertygad om att det är så Gud vill. Han vill välsigna oss. Men det är inte alltid så. Hur en andlig och överlåten jag är, så känner jag inte så där mycket alltid. Jag tror ingen gör det. Och då tror vi att vi är mindre andliga och så blir det en press på oss. Och det blir liksom att man ska försöka prestera och trycka fram känslor och så här. Och då kan man lätt gå i väggen, om ni förstår vad jag menar. Eller bli utbränd som kristen. Och det är en fara som vi måste vara observanta över. Som finns i ett mer karismatiskt sammanhang då. Fienden använder Guds ord. Han säger ju så här att det står ju skrivet. Och angreppen är lömska. Ibland verkar det som om det är Gud som talar när fienden frestar. Det gäller att vara liksom vaken. Jag tänker på Andra Samuelsboken 11, så talas om när David blir frestad när han ser Batseba där. Han blir frestad till äktenskapsbrott och begår det också. Han var inte beredd. Det står att han var hemma och han vilade, i Andra Samuelsboken 11 kapitlet. Kungarna brukade vid denna tid dra ut i fält, står det. Men David var hemma. Han gick omkring uppe på taket, står det, och så lät han sin blick falla på Batseba som badar. Och faran av att vara på fel plats är uppenbar här. Det handlar om att vara vaken över vad man tar in, vad man ser, vad man matar sig med. Och sen missbrukar också David sin makt som kung och bestämmer att han ska ta den här kvinnan till sin kvinna. Och sen, ja, vi känner igen berättelsen när han skickar ut hennes man i frontlinjen för att han ska dö och så vidare. Så han begår både äktenskapsbrott och mord indirekt. Det är viktigt att vara vaken, och det är när vi slappnar av och sänker garden lite, då är fienden där direkt. När vi är som svagast, då kommer djävulen. Och så var det när Jesus var i öknen också. Han blev ju hungrig efter 40 dagar. Så småningom hungrig, det är så lite olika bibelöversättningar. Det är nästan lite komiskt, man tänker det, att fasta 40 dagar. Så blev han så småningom hungrig, eller omsider hungrig, tror jag det står i 1917 års bibelöversättning. Det är klart man blir hungrig efter 40 dagars fasta, men då kommer fienden, då kommer djävulen när man är som svagast. Samtidigt var väl egentligen Jesus andligt sett som starkast där efter fastan. Så djävulen misstog ju sig grovt, han fick inte Jesus på fall. Satan betyder motståndare, och det är därför Jesus är så hårt i den här befallningen mot Petrus också, när han säger vid det här tillfället jag nämnde innan att gå bort Satan, säger han till Petrus. Det är en motståndare. Håll dig på din plats Satan, du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors, säger Jesus till Petrus. Det står i Matteus 16. Och frestelserna mot Jesus, eller som Jesus upplevde här, det kom från någon som älskade honom oerhört mycket. Man kan inte säga att Petrus tyckte illa om Jesus, utan Petrus, han älskade verkligen sin mästare och herre. Och ofta kan frestelser komma i en kärleksfull och beskyddande dräkt. Det är också viktigt att påpeka. Men vår högsta och första lojalitet måste vara att följa Jesus och vad han har sagt, vad han har befallt, oavsett vad människor tycker och tänker. Det är många gånger välmenande människor som säger saker till oss och vill oss väl. Men det kan ibland vara mot Guds vilja. Det är naturligtvis inte alltid så. Men ibland kan det vara så. Så det är viktigt att veta, vad har Gud sagt? Vad jag upplevt att Jesus har sagt till mig. Vad är den heliga ande vill i mitt liv. Så att jag inte lyssnar för mycket på människor runt omkring. Som kanske inte i det ögonblicket är så känsliga för Guds vilja. Så är det ju. Ibland är man inte så känslig. Ibland kan man ge fel råd till andra människor. Det där är väldigt viktigt. Sen en sak till här också med prövningens karaktär. Det är frågasättandet av Guds ord. Och i syndafallet så står det i första Moseboken 3:e kapitlet. Vad är det djävulen säger när han kommer i skepnaden av en orm? Vad är det han säger till Eva? Har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt? Och det här möter vi mycket idag. Att det är väldigt mycket man frågasätter vad Bibeln säger och vad Guds ord säger. Kan Gud vara så hård? Är det egentligen han vill få ut eller få fram? Kan Gud som är så god och kärleksfull verkligen mena detta? Det var en frestelse som kom där i Edens lustgård. Och Gud var ju inte kärleksfull och hård och snål på något sätt. För djävulen vill få oss att tro att Gud är snål. Han är inte generös, men Gud är ju oerhört generös. Och man tänker i Edens lustgård så fick ju människorna äta av alla träd. Utom det här trädet i mitten av trädgården. Alla andra träd fick man äta av. Man hade allt man kunde drömma om. Men ändå blev man fixerad vid det här. Just det där man inte fick. Och det är så fienden gör med oss i frestelserna. Det var det första, prövningens karaktär. Det andra, att vara förberedd på prövningar. Det är viktigt att vi förbereder oss. Att vara fylld av Guds ord. Jesus citerade Guds ord i öknen. Då lät djävulen honom vara, står det sen på slutet av den här frestelsen. Djävulen lämnade honom. Jesus svarade med Guds ord. Det var Gamla testamentet. Det var från Saltaren och 5:e Moseboken han använde bibelcitaten. Det är intressant att tänka också idag när man tänker att Nya testamentet bara som gäller Gamla testamentet är inte så viktigt. Men Jesus använde Gamla testamentet, för det var ju det som fanns. 5:e Moseboken och Saltaren. 3 citat från 5:e Moseboken tror jag det är, också 1 från Saltaren när han svarar djävulen. Jesaja 55, vi läser här, kommer upp på skärmen. 10-11. Jesaja 55, 10-11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Guds ord. Det är kraft i Guds ord. Det ska inte återvända fåfängt. Fienden vill pröva våra handlingar och attityder. Men är jag fylld av Guds ord och lever nära Herren och låter mig fyllas av honom, då är det lättare att stå emot när frestelsen och prövningarna kommer. Ibland blir man frågasatt som människa. Hur reagerar du när du blir frågasatt? Så kan man tänka ibland. Jag har blivit frågasatt ibland. Och det är liksom nyttigt för den gamla naturen. Och bli ifrågasatt. En gång hade jag någon samling. Det var jättelänge sedan. Och så kom det fram en man efteråt och tyckte jag var väldigt torr och saknade smörjelse. Hur svarar man på det när man har förberett sig? Skulle jag bli arg eller vara oförskämd mot honom, då skulle jag verkligen inte ha någon smörjelse och kraft. Det var lite svårt att svälja riktigt, för han var inte diplomatisk heller. Jag upplevde han lite oförskämd, men jag tror att han inte hade riktigt... Ja, han var inte så smidig som person heller. Men ibland kan man få ta sånt där, att man blir frågasatt. Kanske du blir frågasatt i din profession till exempel, eller i ditt yrke eller något annat. Hur reagerar man? Och det är ju så att man det är inte bekvämt. Ibland kan man tycka det är jobbigt naturligtvis. Men jag tror det är väldigt viktigt att vi lär oss att reagera på ett kärleksfullt sätt, på ett ödmjukt sätt, även om det är saker som är svåra att ta. Jag minns det var, jag tror jag berättade för någon gång, det var jag jobbade med Teen Challenge, vi hade evangelisationsteam som var ute. Då var det en kille där som var ganska nyfrälst, väldigt temperamentsfull, men väldigt radikal också. Så han var i en skola, en gymnasieklass. Och så sa han så här att, för han citerade då Bibeln, att Jesus talade om att man kan älska sina fiender. Så sa han så här att, jag kan älska alla, till och med mina värsta fiender, sa han. Och den här klassen, den här gymnasieklassen, de tog ju fasta vid det. Det var ju väldigt öppet mål, så att säga. Och då sa de så här att, det kan du inte alls. Det kan jag visst, sa han. Det kan du inte alls, sa de. Det kan jag visst, han blev argare och argare. Det kan du inte alls, han blev så arg. Så att en teamledaren som var med också, han fick liksom be han att sätta sig eller inte fortsätta dialogen där. Om att han kunde älska även sina fiender, hur än det var. Så att det kan bli lite fel ibland. Och när vi blir provocerade. Ja, så är det. Men är vi väl förberedda, då blir det lättare att möta såna här saker i våra liv. I Hebreerbrevet 12 och 15, vi läser det, så står det så här. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Se till det. Förbered er. Förebyggande. Jesus fastade. Och därför kunde han stå emot frestaren. Fastan är ett sätt att förebygga prövningar. Fasta handlar inte om att tvinga Gud till någonting, utan det handlar om Guds nåd. Och det handlar om att ödmjuka sig inför Gud och överlåta sitt liv till honom. Vi visar att vi är totalt beroende av Gud och att vi är helhjärtade i vår tro. Ibland kan fastan, man kan tänka att det är någonting man ska göra för att blidka Gud på något sätt. Men det är inte det handlar om. Utan det handlar om att bli mer öppen för det andliga. Visst kan det vara kämpigt och jobbigt att fasta. Men man känner också att man blir starkare i anden och starkare i tron. Men det är ett medel som Gud har gett oss för att växa och komma närmare honom. Det handlar om att frivilligt, observera, frivilligt avstå från det vi vanligen räknar till livets behov. Och istället prioritera Gud för en period. Det kan vara en längre period eller kortare period. Exempel på fasta, det är inte alltid det handlar om mat. Men avstå mat en längre tid kan det vara, och det var ju det Jesus gjorde. Men det kan också vara att avstå mat en dag. Det kan också handla om att avstå en måltid någon gång ibland. Och istället ta lite extra tid med Bibeln eller Gud. Eller ta en promenad och prata med Herren och så. Det kan vara att avstå internet. Facebookfasta talar man om ibland. TV-fasta. Social fasta. Att dra sig undan i ensamhet. Man kan undra lite grann vad alla de här avbrotten gör i våra liv och när vi alltid är uppkopplade. Jag tror det kan vara skadligt i längden. Och det är därför man kan behöva fasta ibland och dra sig undan. En pastor i Ekumeniakyrkan, Robert Eriksson, han sa så här en gång om fasta. Jag noterade det, jag tyckte det var väldigt bra. Jag brukar välja bort media och sociala medier, säger han. Poängen med fastan är inte att man bara väljer bort något och efter 40 dagar pustar man ut och återgår till det vanliga igen. Fastan handlar om att odla nya vanor och på lång sikt hitta ett annat sätt att leva på. Så det är inte bara något tillfälligt, utan det är, man har en plan liksom framåt att växa och förändras. Jag tycker det säger väldigt mycket. Och resultatet av fasta är att man får kraft att möta problemen, en ny kraft. Man får en auktoritet i den andliga världen. Tron byggs upp. Själen och psyket påverkas och man skärps upp. Kroppens hälsa påverkas positivt. Man får tydliga bönesvar också. Jag brukar ju berätta det ibland, eller brukar, men jag har ju berättat det i alla fall ett par gånger här om när det var människor som bad och fasta för mig och jag fick uppleva ett helande. Det var många som hade bett för mig och sådär, och jag orkade inte mer riktigt. Jag var väldigt psykiskt jobbigt, det var värk jag hade. Och då var det en grupp människor som bad och fastade. Och så blev jag helt bra från det jag var sjukdomen. Och aldrig kommit tillbaks mer. Och samma dag som de slutade be och fasta, samma dygn som de slutade be och fasta, dagen efter så var det borta. Det är kraft. Och det har jag glömmer aldrig. Det är väldigt många år sedan, men det gör att jag har mycket respekt för fastan. Även om jag kan inte säga att, eller berömma mig av själv att fasta speciellt ofta. Även om det händer att jag gör det någon gång ibland, men det är inte så ofta. Men det är ju en resurs som vi borde använda mera. Sen finns det andra övningar som kan hjälpa oss också. När det gäller alltså stå fasta när prövningar kommer, för att förbereda oss. Och det kan vara i kombination med fasta, men det behöver inte vara det heller. Som att bygga upp mitt andliga immunförsvar. Och det är naturligtvis bönen, det är Guds ord, bibelläsningen, det är nattvard. Är en välsignelse också. Stillhet, reflektion, retreat. Har ni varit på någon retreat någon gång? Någon som har varit? Jag har varit några gånger och även tysta retreater. Då man liksom... Man får ha lite samlingar om man läser Guds ord och sådär. Men annars är man ensam mycket då. Man går och... Ja, det är lite ute och går och pratar med Gud. Eller tänker på Gud och så här. Och man får mycket tid till bön och bibelläsning och stillhet. Och så är man tillsammans en del, men man pratar inte med varandra. Det kan vara lite jobbigt. Men det är... någonting man vänjer sig vid och kommer in i mer och mer. Och sen när det är slut på den tysta retriten så saknar man det väldigt mycket faktiskt. Men det är också en hjälp. Det är, och kanske inte fungerar för alla, men för många är det en hjälp. Det kan också vara saker man gör. Generös livsstil, enkelhet, goda gärningar, att bry sig om sin medmänniska och så vidare. Att jag gör såna här saker. Och så växer jag i tron. Och så när prövningarna och frestelserna kommer, så är jag starkare att stå emot. Och vi vårdar ju själen väldigt mycket idag. Och vi vårdar också våra kroppar mycket. Tränar mycket och sådär. Och det är väldigt bra. Det hör också hit. För att leva ett sunt liv. Men många gånger så glömmer vi den andliga biten. Hur viktigt det är att ta tid med Herren för att bli stark i sin tro. Vi ska avsluta med tredje, och den är helt kort bara. Gud vill att prövningarna och frestelserna ska göra oss starkare. Det är inte för att plåga oss eller att vi ska lida så vi ska gå igenom det här. Utan det är därför vi ska växa och uppleva mer hans kärlek och trofasthet. Och det står så här i Hebreerbrevet 12 kapitlet. Så läser vi vers 5-11. Står det så här. Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han, och han agar var son han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far, så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid, så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje, utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Man behöver inte tillägga så mycket mer där, utan den säger ju allt. För det är vårt bästa, Gud fostrar oss för att vi ska växa och bära god frukt. Även om det för stunden verkar väldigt jobbigt och plågsamt, men det bär frukt och Gud vill det bästa för våra liv. Joni Eriksson, har ni läst om henne? Hon som ung gjorde det här dyket och bröt nacken och blev helt förlamad. Hon hade en varm tro på Jesus och det hade hon också efter förlamningen. Hon skrivit en del böcker och målar, om jag kommer ihåg det, med munnen. Gör en del vackra målningar och så här. Hon säger så här: när livet är skönt nöjer vi oss med att ha kunskap om Jesus. Härma honom, citera honom och tala om honom. Men det är bara genom lidandet som vi lär känna Jesus. Så våra svårigheter och svagheter gör oss beroende av Gud. Och det är i honom som kraften finns. Och den lär vi känna när vi går igenom prövningar och svårigheter. Inte automatiskt, inte per automatik, men när vi söker honom och lär oss att lita på Jesus och att han har allt under kontroll. Då lär svårigheterna oss att lita på Gud. Så Gud, bli inte förvånad om du blir prövad. Bli inte förvånad om du blir frestad. För Gud tillåter det i våra liv. Men det han har lovat är att vi inte ska prövas över vår förmåga. Det är väldigt viktigt att komma ihåg också. Gud har alltid en utväg. Och det är en välsignad utväg. Och hans mål, det är att vi ska bli starkare och växa i honom och lita på honom i våra liv. Och vi behöver inte kämpa och så mycket vi behöver inte kämpa i egen kraft, utan det står, jag ska läsa ett bibelord till innan jag säger amen. Det andra Moseboken 14:14. Det här bibelordet som jag tror vi känner igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Så när det är krig, andligt krig, då har Herren lovat att han ska strida för oss också. Så när vi överlåter allt i hans händer, när vi lär oss att kasta våra bördor på honom, då ska vi också se att han är med där. Han bär, han strider för oss och han löser också det som är svårt i våra liv. Så att lära sig att förtrösta och lita på honom. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Tack att vi får läsa det tillsammans. Och tack att vi får växa i dig, Herre. Oavsett om det inte alltid känns så fantastiskt. Oavsett om det är tungt och svårt ibland, Herre. Vi vet att vi får ha tunga dagar också. Tack att vi ändå får överlåta våra liv i dina händer. Och lita på att det håller, att det bär, Herre. Att det är ett faktum, att det är en verklighet, att du är med och du lyfter oss upp ur svårigheterna, Herre. Och tack att du har lösningar som verkar som att det inte finns lösningar på problem. Så har du ändå lösningarna, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Åh, Herre. Hjälp oss att se när, förstå när det är, när fienden kommer och att han är en motståndare och att han vill förvanska tron, han vill förvanska vem du är och förvanska ditt ord också, Herre. Hjälp att bara vakna över det och se igenom det som är lögn och det som är falskt, Herre, även om det liknar det som är äkta. Vi ber om det, Gud. Åh, Herre, hjälp oss att förtrösta på dig och hjälp oss att växa och bli starka i dig, Herre. Vi ber om det. Tack att du välsignar oss var och en, Herre. Och tack att du vill möta med oss den här förmiddagsstunden. Vi ber om dig, Jesus. Amen. Amen. Halleluja.